Hej och välkommen till M3 Whisky. Det här är avsnitt 208. Jag heter Jeroen Wolffers och det är ett jämnt avsnitt. Så jag sitter här med Mattias Elofsson.
Hallå eller?
Ja, hallå. Vadå? Hejar du på mig först?
Ja, men det ekar tomt här på andra sidan.
Ja.
Vad är han?
Jag vet inte. Han har lagat förfall. Han har bett om att få pausa idag.
Han har anmält sig. Japp, okej.
Ja, han gick in på Schoolsoft och sa frånvarande sig helt enkelt.
Ja, precis. I rätt tid. Ja, det var tur det.
Ja, han innan vi skulle börja spela in.
Just det, men då har vi sagt att det här ska vi ta upp på kvartssamtalet i så fall.
Ja, absolut.
Ja, det kommer var du någon? Ja,
för det. För det är ju nu då lördag den 30 mars när vi spelar in. Men ni som lyssnar kan ju självklart välja. Det är påskafton.
Ja, det är påskafton. Ching ching.
Ja.
Men du, en påskafton som denna, har något glaset eller?
För mig är det ju jättelugnt. Jag har fått hem min tjej från Island. Det är ju trevligt.
Ja, härligt.
Och men bara en kort session. Hon ska tillbaka igen.
Ah, right. Ja. Just det.
Men det är som det.
Så är det. Ja, det är som det.
Det är gött att ha henne hemma. Vi får liksom ta igen.
Lite. Exakt va. Mm. Bra.
Ja. Så att, men annars är det ganska lugn städad påskafton. Jag sitter ju här för bövlen och spelar in.
Ja, och, exakt.
Dottern är bortrest och tjejen och sonen sitter och kollar på koreansk tävlingssport på Netflix.
Ja, men som man gör en påskafton. Jag menar, herregud.
Ja. Vi kör en rejäl påskaftons eller påskmiddag imorgon istället, för att då fyller min tjej för år. Så då slår vi ihop allt.
Nice.
Själv då, du befinner dig i skärgården.
Ja, på fel kust tänkte jag säga. Yep.
Beror på vem du frågar.
Beror på hur man ser det, precis. Vi är på västkusten, det är bra här. Vi har haft bättre väder än vad de har sagt, så att, det är ju nice. Mm. Typ nästan 15 grader tror jag. Och så fanns det lite solglimtar där i morse. Och sen så regnade det nu på eftermiddagen. Okej då. Vi körde fet påsklunch lite sent sådär. Så att middag har vi faktiskt inte planerat in. Det blir te och mackor.
Jag såg i chatten där att du frågade så här: var är Cheddar och Cheddars Craig Allekin när man så väl behöver den? Som matspjälkare.
Alltså, precis. Jag hade ingenting sånt aggressivt med mig. Men den hade suttit fint faktiskt sen efter den middagen. Och sen så bara, nu blir det tårta också. Jättegott allting som sagt. Ja. Magen står i fyra hörn. Liksom.
Kransartörerna ska sitt.
Japp, där de skriker i förtvivlan om ni hör någonting som piper i bakgrunden. Så är det. Så. Men vad dricker du en kväll som denna då, Mattias?
Du, jag sitter här och smuttar på en Nicknian.
Ja, just det.
Min nya go-to Brooks whisky.
Ja, just det. Mm. Den köpte du på väg hem från någonting, eller?
Från Frankfurt, tror jag.
Så var det, ja.
Genau.
Genau, ja. Vielleicht.
Vad sitter du då, eftersom du inte dricker Cedar Cedric Craig Allekin?
Ja, men exakt.
Nu kan vi inte pusha den jävla whisky mer i den här båden. Nu får vi lägga
av. Så jävla god är den inte. Du, jag hittade en liten sån här plastflaskexempel som stod kvar i skåpet här med Mackmyra Brooks Vintage.
Ah.
Och står 41,4%. Och den står inget mer, så att jag har ingen aning om var.
Men det stod Brooks på den, så att hej.
Ja, precis.
Alltså, det är ju också en Brooks whisky alltså.
Verkligen, japp. Mm. Och när man smakar på den så är det Brooks. Ja, det är gott, men inte stabil. Sådär som man. Ja, stabil vid det, tycker jag är bra.
Ja, härligt.
Och nice. Ja, tycker jag. Du, det ska snackas gäst i avsnittet. Och därför har vi ju tagit in en gäst.
Oh.
Ja, you know.
Nelly gets old.
Nej, eller hur?
Hello.
Du är till mig själv. Ja. Men innan dess så ska vi kanske ta upp lite grann här att David var ju här förleden på Agitator Destilleri. Med ett whisky-sällskap och hade möte. Och det gillades ju inte riktigt av alla, eller hur?
Nej, precis. Det var ju min nemesis, börjar jag kalla honom nu då. Deeped Niklas Strand som hög som en kobra och... Han spelar faktiskt in ett litet meddelande till oss.
Det är ju trevligt när man gör så, men det här var ord, inga visor. Så här lät det faktiskt då.
David, vad gör du på Agitator? Det är mitt destri. Jag tog dig i avsnitt 200. Ge fan i spriten. Ge fan i spriten, säger jag.
Japp. Där hör du David.
Ja, ord och inga visor. Ja,
Deepet snodde destilleriet från mig och så...
Bärsar han David för att han är där, ja.
Ja, precis. Så, men... David, ge fan i spriten.
Ge fan i spriten. Men snacka om vem som kommer poppa den här då, när vi avslöjar att kvällens gäst är ingen annan än Oscar Bruno som är destillerichef på just Agitator. Vi fick ju faktiskt, eller David fick faktiskt till sig en fråga från Daniel Epic Wahlström tror jag det var, om gäster och som tangerade bryggerigrejer och sånt där, och David kastade in handduken direkt och sa, det här är inte min grej. Men Oscar Bruno har ju faktiskt jobbat på det, på bryggeri också. Så nu är ju den rungande frågan här, kommer han kunna svara på de här, på den här frågan?
Ja, precis. Det får vi ju se här. Vi gjorde ju en liten intervju med honom, du och jag.
Mhm. Gjorde vi ju.
Och, jag tycker bara, det är väl bara att rulla bandet.
Det finns ju bara ett sätt att få reda på det här. Nu kör vi. Hej Oscar Bruno, välkommen till podden. Fan vad roligt att ha dig med. Vi har snackat om det här länge, känns det som.
Ja, men jättekul att få vara med lite och snacka lite strunt.
Vadå strunt? Va?
Nej, det är ju fantastiskt kul att du vill ställa upp här. Det är ju, för er som lyssnar så är det ju bara jag och Jeroen som är med idag. David har lagat förfall. Men vi måste ju bärsa honom lite, eftersom han var ju och hälsade på dig för inte jättelänge sedan, Oscar.
Ja, och, exakt.
Vi bad ju honom då, men gör en intervju med Oscar när du ändå är där, liksom så här.
Jag stod där och tvärvägrade. Jag sa att så lätt är det inte.
Nej, precis. Och så nu är han inte med själv här, så nu får jag och Jeroen göra grovjobbet här, liksom.
Exakt, va? Exakt, va?
Ja. Det är väl rätt. Tjeder kan man inte lita på.
Fasen. Okej, men för er som inte känner Oscar Bruno, det gör ju inte vi heller, så det är jättebra, så tänkte jag att vi kör några snabba frågor här, helt enkelt. Mattias, ska vi ta varannan, eller?
Ja, det gör vi.
Ja, då börjar jag med en namn. Ganska obvious.
Oscar Bruno.
Ja, han klarar det.
Självständiga namn.
Vad har vi mer? Ålder?
36.
Favoritfärg?
Lila.
Ja. Okej, här kommer en svår. Bourbon eller single malt?
Single malt. Det tar lite tid att komma på. Liksom,
ja, eller hur? Fotboll eller hockey?
Måste man välja något?
Ja. Och varför väljer du fotboll?
Jag är ju inte en sportmänniska på det där sättet. Jag tycker inte om sport. Utan,
det är okej. Du kan säga som min flickvän brukar säga, så hon är ju aggressivt ointresserad.
Ja, men jag är på hennes planhalva.
Ja.
Men det är jobbigt för det här. Men nästa grej är inte en sportgrej, det är ju en lek kanske i så fall, eller?
Ja. Ska jag ta den?
Ja, kör det. Ja.
Lång eller barngolf?
Barngolf.
Bra, rätt svar.
Ja, helt rätt. Kok eller brygg?
Brygg.
Ja, jag håller med.
Sherry eller bourbonlagret?
Bourbon.
Skottland eller Irland?
Man får nog ta sig i Skottland, men det är nog mest för att man har bott där en liten stund.
Okej.
Cool. Det förkärlek till landet.
Ja, det är fantastiskt fint.
Kan man förstå om man har varit där. Absolut.
Ja, yes. Det är nog speciellt. Man får komma upp lite på knullarna och sådär. Ja. Blicka ut över vyerna och sådär. Se både små lamm i hagar och skottar i kill.
Det är vansinnigt vackert.
Ja, det är helt sjukt fint faktiskt. Verkligen så. Så jävla underbart.
Okay. Nästa fråga. Ja. Ek eller kastanj?
Kastanj.
Okej då, den här är svår. Synt eller hårdrock?
Då säger jag nog synt faktiskt.
Nice.
Bra, kom ihåg det, för det kommer en följdfråga på det lite senare.
Ja, just det.
Men nu kommer frågan, Glen Cairn eller Tumblr? Och varför valde du Tumblr?
Tumblr, alla dagar i veckan. det finns en svara. Jag tycker det blir så mycket förstoringsglas och studentmössa när man sitter med ett Glen Cairn-glas. Och när man har jobbat lite med sprit ett tag, då är inte det roligt. Utan då vill man bara ha någonting som man kan slänga upp fötterna och slappna av. Och då är det tamligt bättre. Det ser trevligt ut och det får plats lite is. Och då kan man sitta en stund istället.
Ja, just det. Underbart. Underbart. Vad kul.
Det blir så mycket studentmässa och förstoringsglas. Fan, bra. Ja, men det var väl de vi hade sådär, lite så här snabbfrågor.
Ja, nu får det räcka.
Nu tycker jag att vi känner dig väldigt väl.
Mycket väl. Fan vad härligt. Ja. Nej, men, och frågan vi fick, det var faktiskt från en lyssnare, Daniel Epic Wahlström, som kom med de här sätta dit frågorna verkligen. Som David bara, han hissade vit flagg direkt och bara, nej, det här, vet, nej, nej, vet du vad? Och sa, men vet ni vad? Jag ska till agitator i helgen, jag kan fråga Oscar. Och ja, sen vet vi hur det gick och så vidare. Men då lyfter vi den här helt enkelt. Mattias, hade du frågan framför dig eller?
Det har jag. Och Daniel Epic Wahlgren Ström. Ja. Han skriver så här.
Epic bara.
Destillerier använder bara ny gäst till skillnad från bryggerier som ofta återanvänder eller skördar gästen. Varför det? Det var första frågan. Och så har han en liten utläggning här då, så att bryggerier gör det ju främst av ekonomisk vinning, då det inte är ekonomiskt hållbart att köpa ny gäst hela tiden, men även för att skapa en egen gäst och få en egen husstil eller karaktär. Borde inte destillerier vara intresserade av det här? Så här kommer en följdfråga, men den kan vi ta lite senare.
Ja, eller hur?
Ja, nej, men det är ju en väldigt intressant fundering. För det är ju nämligen att jag har ju både jobbat inom destillerivärlden och bryggerivärlden. Och har ju då stött på att i ett bryggeri så skörde man gäst för att återanvända den mer eller mindre till nästa brygg. Och kan göra så i flera generationer. Och det spar ju givetvis massa pengar. Medan i destillerier där, det pumpar man in allting i pannorna och bränner av sprit på det. Så att man tar inte riktigt tillvara på det. Och jag har precis haft den där funderingen. Varför gör man inte det? Så när vi gick igång på agitator så tänkte jag att då provar vi. Vi provar skörda gäst från jäskaren och...
Så ni testade det? Okej.
Okej, coolt.
För mycket av det där, agitator är ju uppbyggt så att det första processen där vi krossar vårt spannmål och vi lockar ur vörten och sen startar en jäsning, det är i princip som ett högteknologiskt bryggeri. Så att
eller hur?
Vi hämtar inspiration därifrån och tänkte då kan vi ju prova det här och se om det funkar. Det visar sig att det gör inte riktigt. Utan det som händer är att man får massa otäcka bakterier som sänker pH-värdet, som till sist då dödar gästen. Och det här kommer sig av en enkel anledning att när du tillverkar öl så har du din vört som är ganska söt och innehåller väldigt mycket socker. Och när du ska göra din öl så vill du få en bitterhet i den här. Då ska du koka vörten tillsammans med humle. Just det här koksteget, det slår ihjäl alla bakterier som finns i din vört. Medan i ett destilleri då skippar man det här kokningssteget och tar bara sin sockerstinna vört och kör ut den i ett jäskar. Så får man med sig en liten aktiv bakteriekultur som lever sitt bästa liv i en sockerhaltig lösning och får växa till och frodas.
Kan man ju tänka sig, ja.
Vill man då skörda den här gästen så plockar du med dig en ännu starkare bakteriekultur in till nästa jäskar som egentligen får gästen att själv dö mycket snabbare. Så det funkar inte. Det är en enkel anledning. Liksom, att man vill, men det går inte.
Nej, okej. Vad coolt att du faktiskt hade provat. Det är underbart.
Ja, men det finns pengar att spara i det där. Nu har jag inte exakt koll på hur mycket gäst kostar, men det ligger någonstans runt 300 kronor kilot. Och jag har ju hört David svamla om att det är mycket som förbrukas årligen på de stora anläggningarna. Och börjar man fundera på det där så ser man att det finns kronor att spara om du kan skörda gäst helt enkelt.
Just det.
Är det olika pris på liksom torrgäst och sån här bakgäst?
Ja, det brukar variera lite, men generellt sett så tror jag att det är nog ungefär samma. Som brukar äta upp kostnaderna är ju frakten då, för köper du torrgäst så transporterar du så lite fukt som möjligt.
Just det.
Det är ju betydligt mer vätska i det som du får betala frakt.
Och ni kör torrgäst eller?
Ja. Stort sett alla mindre anläggningar används av torrgäst numera skulle jag tro. Det finns väl sådana som håller på med den här tråkiga pressgästen också, men man har ju börjat se fördelarna i just torrgäst och den är så pass bra idag så att man kan faktiskt köra på den. Det tar ju lite mer tid att preppa den bara, det är det som är.
Så om kostnaden inte vore en issue, skulle liksom alla köra den här flytande gästen eller?
Nej, för flytande gäst, den får sin egentliga fördel om du har automation i din anläggning. För det du vill göra då, det är att när du pumpar ut vörten från mäsktunnan på väg mot ditt jaskar, så vill du dosera in direkt i den här ledningen.
Ja, men just det. Precis.
Och det kräver en form av automation för att få det funka, eller någon form av storskalig hantering.
Just det, okej.
Okay. Gästen i sig ska ju ligga i kylda tankar när du väl lagrar den också. Så att ja, du har ju kylningen för att hantera det och sådär.
Just det. Men en torrgäst behöver du kanske kickstarta då med någonting. Hur ser den processen ut?
Torrgästen, det kommer ju, det ser ut som små pellets som ligger i, liksom, i vakuumförpackningar. Och den här måste man aktivera. Och det gör man genom att tillföra vatten. Så alla olika producenter, de har en beskrivning på hur du tillreder då gästen.
Och okay.
Det normala brukar vara att du har 5 kilo torrgäst, så ska du ha ungefär 50 liter vatten som du tillför.
Okay.
Det är runt 38-39 grader, och sen ska det ligga tillsammans i 10 minuter. Och då brukar liksom gästen bli flytande. Men det är då man har den här lilla slurrylösningen. Det ser ut som, ja, kan man säga, smält glass ungefär.
Ja, jag tänkte det. Milkshake.
Ja, men lite åt det här hållet. Och den vill du då ganska snabbt ta in i ditt jäskar. För ligger den för länge i den här värmen utan att ha någon näring, så kommer den börja tappa sin effektivitet. För ligger den för kort tid, så har den inte helt kommit igång. Och då mår den inte jättebra in i en sockerlösning. Så det är lite mer hantering och timing när du kan dosera din gäst.
Mm.
Men den stora fördelen är att det tar så lite plats. Du har oändlig lagringstid på den. Så du kan ju ha den på hyllan hur länge som helst.
Ja, precis. Den det måste ju inte vara... bli dålig liksom.
Nej, så alltså, köper du in ett års förbrukning, så gör du det en gång. Sen får du fundera nästa år på om du behöver köpa mer eller mindre till kommande.
Ja, just det. Ja, det måste ju vara värt någonting. Enkelt att anpassa till liksom, produktionen då. Och hur mycket man har och sådär. Nice.
Och jag gjorde ju en praktik på Nocto distilleri i Skottland. Och där dosade man in flytande gäst. Och där såg man ju aldrig varken gästtankarna eller någonting. Utan du tryckte bara på en knapp, så sköttes det automatiskt.
Okej.
Okay. Right.
Så det innebär mindre arbete för personalen och betydligt smidigare. Sen kommer en tankbil en gång i veckan och fyller på de här interna tankarna man har. Så det är ju betydligt enklare.
Ja, precis. Och den infrastrukturen kanske inte riktigt finns i Sverige då, att det kommer tankvis?
Nej, jag skulle inte tro det. Och sen, jag tittar ju på alla våra whiskydestillerier i Sverige och summerar årsvolymen där, så är vi inte ens uppe i ett litet i Skottland. Liksom.
Nej, precis.
Nej, exakt.
Det är ju väldigt små till produktionsvolym. Men det finns ju helt klara fördelar om man kan få en bra anläggning. I bryggerier så gör man ju på det här sättet. Du har ju din flytande gäst som du har skördat från ett jäskar som du sen doserar in automatiskt i nästa brygg som kommer. Det är ju mer likt bryggerihantering med flytande gäst här.
Just det. Ja, okay.
Just det. Enklast.
Men den här torrgästen, finns det olika stammar att köpa där också liksom, antar jag? Är det svensk gäst eller var får man den ifrån?
Ja, du kan egentligen leta hela världen i och med att den har ju sin hållbarhet. Men det finns säg att det kanske finns 3-4 stora producenter världen över som man brukar sätta på. Vi använder oss av ett företag som heter Lallemand, som är baserat i Frankrike. Men även Kanada har de en stor del i. Och de jobbar stenhårt med att ta fram olika typer av gäst. Och då är det ju inte enbart för destillerier, utan det är ju för vinindustrin och industrin och sådär.
Just det.
Och när man väl börjar grotta ner sig i gäst och dess betydelse, så kan man hitta väldigt mycket intressanta grejer. För första tanken på gäst är att den producerar alkohol, vilket visst. Den gör. Det är stor, men den spottar ut sig väldigt mycket trevliga smaker också, som är väldigt fruktigt eller... i vissa fall kanske lite nejlikeaktigt i smaken.
Spännande.
Men även lite otrevligheter i form av sånt som vi brukar kalla för finkel och sånt där.
Right.
Det är sånt där som David gillar.
Ja, precis. Som har gruvlas nästan.
Ja, gummistövel, asfalt och sådana smaker.
Ja, men precis. Han hade mått bra av att jobba på ett oljeraffineri kanske.
Fått sitt lystmäte liksom.
Ja, verkligen.
Exakt.
Asfalten som kommer ut längst ner där. Ja, just det. Bitumen är bra idag.
Tittar man på gästen så har ju den då massa olika egenskaper, och den producerar olika mycket estrar och Sitter man som en producent och börjar fundera på den stilen av sprit man vill tillverka, så finns det ju mer eller mindre ett, säger som ett uppdragsverk där du kan kolla på gästen hur dens smakprofil ser ut, vad den kommer att producera för typ av estrar, och de är ju kopplade då till en doft. Så där kan du ju välja att vraka. Och samtidigt så ser du också hur kraftig gästen är, hur mycket den orkar att jäsa, alltså till vilken alkoholhalt den är.
Fan, schysst alltså. Som en Hobbex-katalog för gäst liksom.
Ja, men verkligen.
För de som minns den liksom. Ja. Sitta och bläddra, vad är det där kanske man skulle ha någon gång? Ja, just det.
Ja.
Cool.
Och det där blir väldigt roligt och intressant. Och det är där tyvärr en annan har börjat nörda ner sig väldigt mycket. Tycker att man kan göra väldigt många roliga grejer med just gäst. Så vi har ju provat att gå lite utanför boxen på många sätt genom att testa nya typer av gästkulturer. Mm. Så vi fick ett samarbete med Lallaman där vi, de skickade upp en omärkt ask till oss. En 20 kilos låda med gäst som de sa, testa den här.
Okej.
Kom det upp ytterligare en 20 kilos låda och sa, testa det här. Och sen skickade vi ner prover till dem. De gjorde alla analys på det, och sen satte vi oss ner över ett möte allihop och började diskutera det vi hade fått fram. Först då fick vi reda på vad det var för gäst vi hade fått skickat till oss.
Fan vad spännande. Blev det väldigt olika?
Ja, det blev det faktiskt. Det visade sig att vi hade fått en rödvinsgäst och en om det var vitt vin från Bordeaux eller något sånt. Det var en jättekonstig liksom, sträng som de hade hittat att vi skulle testa. Och det var jättestor skillnad. Den ena var väldigt fruktig och den andra hade lite mer citrusdrivna toner och påminner lite om liksom, crème fraîche, som man doftar på det.
Ja, ja.
Det är ganska otroligt när man säger det, men det har en ganska så här, syrlig...
Ja, just det. Ja.
Ja, vad häftigt.
Det var jättekul att testa, och framförallt att inte veta vad vi gjorde för tester. Då.
En blindtest av gäst, jo då, tack. Alltså, ja. Fan, det är inte varje dag.
Nej, jag kan inte. Men det här är ju en sån grej som faktiskt möjliggörs lite i och med att vi på agitator då ligger lite utanför vad som är traditionellt. För i Skottland där har man ju lite tajtare regelverk kring hur man får producera just whisky.
Ja, precis.
Och där står att man faktiskt inte får använda sig av enzymer som man får tillsätta enzymer som ett processhjälpmedel. Får man inte göra i Skottland. Medan i övriga Europa så får man göra det. Och det är så att gästsorter, de är specialister på att äta vissa typer av sockerarter. Exempelvis en destillerigäst som jobbar i ett maltviskedestilleri, den tycker om att äta maltos, som är den primära sockerarten. Ett konjakdestilleri där du har druvsocker som primär sockerart, så har en annan gästkultur som älskar just druvsocker. Så de har verkligen nischat in sig på de här olika sockerna.
Okay.
Och när vi använde en rödvinsgäst så hade ju vi då maltos som ska ätas av en organism som inte tycker om det, utan den vill ha druvsocker. Och enda sättet för oss att komma dit var att tillsätta enzymer då, som bryter ner maltosen till mindre beståndsdelar som då närmar sig druvsocker.
Mm-hmm.
Så det var en liten speciell grej. Det enda vi fick reda på var att vi var tvungna att ha enzymer för att kunna göra den här processen.
Ja, jag tänkte det precis. Det var schysst att de missade sa det.
Här, liksom, varsågod.
Varsågod. Work it out. Inte. Make it work.
Jag står där med en härlig slurry av socker och gäst under på bara som
ja, eller hur?
Nej, men så att det går ju att göra lite mer roliga grejer då. Mm. Och det här har vi ju haft med oss lite i bakhuvudet. Så i höstas och året dessförinnan så testade vi att göra malt whisky fast med romgäst istället. Enzymer för att kunna få fram rätt typ av sockerarter för att sen använda just den här romgästen. Den är ju en helt annan typ av smak och doft.
Ja.
Det här som är lite spännande, att man kan hitta andra vägar att få fram nya intressanta smaker. Man behöver inte titta på kornsorter, utan du kan få en större effekt av att byta en gäststam eller liknande. Så det,
fan vad coolt.
Det går verkligen att pusha fram vissa typer av aromer. Då.
Är det här någonting som publiken kommer få ta del av om några år?
Ja, faktiskt. Och det är väl så att redan idag i våra produkter så har vi tre olika gästkulturer som simmar runt. Så vi gör oss ut av både bryggerigäst, destillerigäst och en annan specialistgäst som vi kombinerar på olika sätt.
Vad coolt.
När vi sitter och gör vår blending så letar vi efter olika typer av markörer i spriten. Så vi kanske vill ha någonting som är lite äppligt och blommigt. Ja, då får man titta på vilken typ av sprit vi har producerat som har just de inslagen.
Just det. Och jag kan tänka mig just när eftersom man inte gör så här i Skottland med enzymerna, då finns det inget facit på hur det blir då, egentligen.
Ja, det är ju egentligen då du kan kika på det här lilla uppslagsverket eller din Hobbex-katalog.
Ja, det är så.
Och ju den här lilla smakbeskrivningen, att det här borde du kunna få. Så man vet ju vad resultatet kommer bli, för gästen i sig kommer ju spotta ut sig de här trevliga esterna. För att den ska kunna klara av det så måste du mata den med rätt typ av socker. Det är då man försöker liksom tillföra.
Just det.
Få fram en annan typ av profil som du normalt sett inte kan få med en vanlig decilgäst.
Just det.
Få fram lite exempelvis.
Men även om du använder enzymer för att få fram liksom sockret, så blir smakprofilen den som är beskriven. Liksom. Det blir inte annorlunda för att du har använt enzymerna. Liksom.
Nej, det blir alltid lite olika variationer sånt där, i och med att gästen är en levande organism. Men det området och harvar, liksom, det kommer inte skilja sig jättemycket.
Nej, okej. Okay. Vad coolt. Fan, coolt. Underbart nördigt.
Ja,
och det är det här som blir roliga, för ju mer man börjar fråga varför och ju mer man börjar efter svar på sina frågor, ju mindre romantiskt blir whisky-tillverkning och ju mer tekniskt blir det, och man börjar inse att allting är ju bara en fråga, alltså, om hur man vill att sin produkt ska smaka. Kan det vara tydlig i din beskrivning att jag vill tillverka en whisky som smakar så här och så här, så kan du gå bakvägen och då liksom se att du behöver ha den här typen av fat, du behöver ha den här typen av destillationsteknik, den här typen av jäst, jäsningstid, jäsningsprocess, mäskning och även malning och spannmål. Så allting går ju liksom att peka på vart det kommer ifrån.
Nej, men Oskar, nej. Nej, man måste ju ha det bästa vattnet och de absolut bästa tunnorna och eller hur? Ja. Jag har ju sett på reklamen.
Exakt.
Så är det som all marknadsföring från Skottland. Only the best casks were selected.
Really?
The purest water from the Crested Mallee Stream.
Ja, exakt.
Ja, det är lite roligt. Min kollega Christian som har varit med mig sedan begynnelsen på Grythyttan, han hade en utbildning i Skottland där de faktiskt pratade om vattnets betydelse, och de kom väl fram till det att, ja, men så länge du inte hittar bonden i din brunn död flytandes, det är det ganska bra.
Okay. Bra, inga döda djur i vattnet, en enkel regel, okej?
Okay? Liksom. Ja, men lite människor. Ja, kärnligt kan vi nog hålla oss till.
Klockrent.
Mycket bra. Okej, vi får inte glömma sista frågan här från.
Nej, precis, vi hade en liten knorr på frågan här. Han avslutar med så här: sen Bob, är det helt enkelt så att det är bara det som man i ölsvängen kallar för förkultur?
Ja,
och nu kan du svara vad som helst. Jag har ingen aning.
Nej, precis.
Ja, kan vi röra oss till skogen här nu?
Jag kan ju ge lite mer än bara ett ja på den här svaret. Ja. Nej, men det är ju så här, om vi tänker oss att vi tre ska starta ett garagedestilleri, och vi vet att det finns torrjäst att köpa på ICA i form av kronjäst. Så tänker vi går och köper ett sånt paket. Men så inser vi att det här är ju alldeles för lite för att vi ska kunna få vår mäsk att börja jäsa. Vi behöver få större volymjäst. Så det första vi ska göra, det är att försöka och få den här gäststammen som vi har med oss hem från ICA att börja växa till. Så vi behöver göra det man kallar då i ölsvängen en liten förkultur eller en propagering utav gäst. Vi behöver låta den växa till. Och här är det lite intressant, för gäst är ju en organism. Den är inte jätteolik oss människor. Den tycker om andas luft och gillar att äta socker. Och det är ungefär som de flesta av oss.
Japp, jag har med.
Den tycker inte om att bli dränkt. Och det stämmer väl in på...
Precis som vi.
Men gäst har den här lilla finurliga funktionen att den har hittat ett sätt att överleva i en syrefattig miljö, vilket vi inte har lyckats med än.
Working on it.
Exakt. Vi håller på med de här jälarna.
Ja, exakt.
Men det gästen kan göra, det är att sitter den och äter socker och andas luft och mår bra, eller hittar syre någonstans, så kommer den knoppa av sig, alltså den kommer växa till sig, blir en större gästkultur. Tar du syret, vilket du gör när du jäser en produkt, efter ett tag så kommer allt syre bli förbrukad i gästen, och då kan inte den eller föröka sig mer, utan då kommer den gå in på reservläget, överlevnadsläget, som då är där i kastningsprocessen. Då kommer den konsumera socker och då spottar den ut koldioxid och alkohol som en biprodukt. Och det här gör den enbart för att överleva den här tråkiga miljön i väntan på att syre ska komma. Den har ett ganska tufft liv, liksom. Den sitter där och håller på långsamt dö, för den sitter bara och käkar socker, väntar på att det ska komma syre, och till sist så har den byggt upp så mycket alkohol att den börjar själv ta skada och slutligen dö. Så gäst har ju väldigt tråkigt liv på det sättet.
Alltså jag blir lite känslosam här.
Ja, eller hur?
Jag tycker lite synd om gästen här.
Ja, men det fina då, det gör vi en förekultur, så då tillför vi syre hela tiden under där vi ser som en jäsningsprocess. Så man kan bubbla in luftbubblor i det här lilla jäskaret vi har. Och det som händer då, det är att gästen mår prima och den knappar av sig och bygger upp en större population. Och håller vi tillräckligt länge så kommer det få jättemycket gäst efter ett tag. Det tar ju lite tid, men till sist så har den ganska stor förkultur då. Och den här kan du slänga ner i ditt jäskar. Och av det jag har hört er snacka om bab, så handlar det om att man hade något liknande. Du börjar med en ganska liten sats gäst som du fick tillföra näring i form av socker. Som det var väl någon form av humlevariant på det där också.
Ja, precis. Så har jag också förstått det.
Det är väl lite näring och grejer som man slänger ner. Den får sitta och käka och föröka sig och bli lite större och mer egentligen anpassad för att starta en jäsning. Så förenklat förkultur, det är att man bygger upp gästens volym. Form att man när den på ett fint sätt. Jäsning då, den och har ihjäl den.
Exakt. Fan vad fint.
Ja. Ja. Så att, det låter ju som att det är väldigt... Babbe är ju ett sätt att bara få en mer, alltså en större kultur som ska vara med och...
Mer potent.
Boosta lite helt enkelt.
Exakt.
Ja, coolt.
Fan vad underbart. Alltså Oskar, vad ska man säga? Tusen jävla tack för att du kunde ställa upp i vår lilla podd.
Jag måste bara snabb innan vi lämnar.
Ja.
Vi pratar om hårdrock eller synt.
Just det.
Och då måste nu håller jag upp för lyssnarna som inte ser det här. Men nu håller jag upp en flaska agitator Argument Sweet Toast. Och på de flesta av er etiketter så är det ju den här lilla megafon-grejen som ropar ut. Alltså jag började fundera på så, vad fan jag känner. Alltså jag får några så här sköna vibbar. Och det är ju liksom så här, Construction Time Again med Depeche Mode.
Ja, absolut.
Det är lite grann så här gammal synt. Är det så att eran formgivare är en gammal syntare helt enkelt?
Du, det måste jag kolla. Jag vet ju, han är musiker i alla fall. Han spelar trummor och sådär. Så det är nog inte helt otippat att han kanske har en liten sån syntfrilla någonstans.
Ja, man får lite den här liksom vibben av. Men det är någon sorts liksom så här... Alltså Bauhaus-känsla nästan. Så här, väldigt rent, enkelt.
Rent och stilrent.
Ja, det är nice.
Ja, men det är kul. Det är en rolig liten analys där.
Ja, ja, bra där.
Det är sånt jag gör i den här podden.
Ja, exakt. Analysera på den här. Lovely.
Ja, men det är det. Ja. Ja, men det är lite kul där just med design, för vi hade ju absolut ingen aning om hur vår logga skulle se ut för något liksom, år innan vi väl drog igång. Och då hade ju ändå projektet hållit på ganska länge. Sen har den ändrats lite med åren, och den här symbolen då, den här lilla megafonen som vi har på fronten av flaskan och även i glaset, den kommer ju fram några månader innan lanseringen, höll på att säga, men innan flaskan gick i tryck. Så att det är mycket man liksom inte har haft koll på först.
Hur kommer du fram till den här flaskformen? Liksom?
Ja, vi har ju en ganska stor rektangulär flaska. Den liknar ju en tegelsten som du ställer upp i
hyllan.
Och tanken med den var ju dels att få en ganska stor front som kan få synas och ta plats. Det var ju det primära. Men sen har ju vi valt att korta ner halsen lite till Våran glädje, men jag har hört att många inte liksom lyckas hälla så bra ur flaskan.
Jag skulle precis komma till det. Den lider av Nicka from the Barrel-syndromet.
Ja, just det. Ja,
alltså, när den är nyöppnad så är det hopplöst att hälla ur den. Man spiller
ja, men jävla mycket. Jag brukar ju tänka att den första man ska göra när man har öppnat upp en flaska, det är ju hälla rätt ner i halsen på sig själv.
För då, då kan det är liksom the neck pour ska down på the neck. Sätt, ja.
Så det funkar.
Nej, men, tanken var ju då att kan vi korta ner halsen så har vi mindre luft som ska transporteras. Mm. Och har man den här rektala formen, ganska kort hals, så kan man maximera antalet flaskor som går in på en pall. Och det har lite med klimataspekten att göra. Och även transportkostnader och sådär. Så vi får på ungefär 50% mer på en pall på grund av formen. Då. Så att, i långa loppet så gör det ganska mycket. Det är väl en liten tröst att man får stå ut med att hälla spriten i halsen det första man gör.
It's a tough job att someone ska göra
det.
Jobbigt läge alltså.
Ja, det är bara, ja, men då, bra, då vet jag det till nästa gång. Ja. Neckpour, rätt ner i halsen.
Exakt.
Underbart. Och det här med att ni valde skruvkork, hur kom det sig?
Ja, men jag har aldrig riktigt gillat sån här vanlig träkork, eller man ska säga. Mm. Jag tycker att det känns som en ganska förlegad variant att försegla en flaska på.
Mm.
Och när jag började med whisky 2011, Då var det fortfarande billigt att köpa japansk whisky.
Ja, just det.
Vi hade en del japanska flaskor och de hade alltid skruvkork.
Mm.
Fast några som kom med en sån där gammal tråkig tekork. Men just skruvkorken gjorde att det kändes mer premium på något sätt. Och det var för att den var i ett tjockare material än de här aluminiumkorkarna som man ofta stöter på saftflaskor och sånt där.
Ja, just det. Mm. Precis.
Så att den vägen hade jag, eller den taken hade jag på just skruvkork. Sen när vi väl började kika på hur vi skulle göra så kändes det som ett roligare sätt att vara lite mer modernt att använda sig av en skruvkork.
Ja, ingen är gladare än vi i den här
verkligen.
Podden kan jag säga.
Verkligen, asbra.
Vi är starka propagerare för skruvkork.
Ja, så är det verkligen, så är det verkligen.
Ja, det är en rolig typ av förslutning på ett sätt. Det går ju ganska mycket med den också.
Ja, men det är kul med flaskan där faktiskt med och bra skruvkork. Det är ju faktiskt fan. Det är ju
smidigt. Det gillar vi mycket bra.
Det blir ju på något sätt ett sätt att kunna differentiera sig lite också. Visat, men lite som vårt DNA på Agitator. Vi vill göra annorlunda.
Stöka lite.
Bara den här lilla armbågen i sidan på den skotska industrin.
Ja, men det kan ju behövas faktiskt ibland, någon som...
Could be.
Ja, jag tänker att har man ett ganska stort brett ramverk för vad man kan göra så behöver man ju fylla upp hela med saker också. Men det begränsar sig lite till hur de tillverkar whisky i Skottland, medan övriga Europa har ju lite mer lösa tyglar. Och där, det gör ju att man kan hitta nya intressanta sätt att tillverka sprit på och allt kanske ta med whiskyproduktionen in i modern tid och lämna liksom 1800-talet bakom sig.
Ja, precis.
Men du Oskar, apropå ramverket där och att det är lite lösare liksom, så behöver vi har pratat lite grann om att man kanske eventuellt skulle behöva ett svenskt ramverk. Behöver man det eller räcker det med det europeiska? Vad skulle du säga?
Ja, men jag tror nog att det räcker med det europeiska, för jag brukar tänka så att alla de här ramverken, de har ju uppkommit för att man vill bevara någonting som det. Jag tror aldrig det har varit någon förnulig snubbe som sitter och tänker, gud vad bra om vi sätter lite krångliga regler här för att göra det besvärligare för folk.
Nej.
Det är snarare tvärtom.
You never know.
Det finns ju folk, ja. Men man brukar väl sätta upp de här reglerna för att det här vi har gjort nu som har blivit vår tradition, det här vill vi hålla hårt på så att det inte blir något annat. Och tittar vi då på alla svenska producenter så är det ju ganska spridda skurar i hur vi producerar. Och skulle man då sätta ett ramverk så skulle det vara inkluderande för alla som är verksamma i Sverige. Man får ju inte på något sätt exkludera någon av dem.
Just det.
Nej.
Men det kanske skulle vara ett väldigt allmänt ramverk fast för Sverige. Som så här, jo men för att få äta svensk whisky så tycker jag nog att du skulle destillera i Sverige.
Ja,
eller något sånt, va?
Jag menar att du är verksam i Sverige. Det hade ju varit en... Jag har inte exakt koll på hur det är med svensk vodka, men där var det väl så att det skulle vara producerat i Sverige och nedspett. Sen vet jag inte om det ändrades så att man inte behövde spänera det.
Ja, men det vackra, det fina svenska vattnet, menar du, som man...
Ja, men precis. Det, där de svenska buntarna ligger och...
Precis.
Nej, men jag ser inte riktigt som att ramverk och regler och sånt, att det tillför så mycket, utan vill man på något sätt känna sig nyfiken och hitta nya intressanta smaker, då ska man nog något sätt tillåta det finnas möjlighet att vandra ut i hörnen på det här ramverket och inte skämma bort oss från de delarna, utan det är då jag tror det kan bli ganska roligt. Jag vet inte om ni har sett den här filmen, vad heter den, 100 steg från Bombay till Paris, någon film där det kommer en indisk familj till Frankrike, de bygger upp en indisk restaurang, på andra sidan gatan ligger en Michelin-krog med franska köket och det visar sig att den här indiska kocken, han är liksom en stjärnkock, vill bli liksom hur stor som helst och vill jobba i den här franska restaurangen. Med lite tjat får han ju det och han får en strålande karriär, men det är, jag tror det är något citat i den filmen där han står och, jag tror, slänger ihop någon klassisk fransk sås och har tillsatt någon annan krydda till den från det indiska köket, och de frågar sig att du får inte göra så här. Det är ju 200 år gammalt recept som du har ändrat på, var han svarar. Ja, men 200 år är kanske gammalt nog. Det är dags nu. Det är lite så jag vill tänka också, liksom, att vi har ju gjort, alltså Skottland har ju gjort det här i 100 år. De kan det här med ramverk och hålla sig inom vad skotsk whisky är och smakar. Vi är också bra på att göra det. Vem du än frågar idag, men hur smakar whisky, så vet de på ett ungefär hur det smakar. Och det är tack vare det skotska liksom, ramverket som styrt att vi känner till whisky så pass väl.
Just det.
Men vill man på något sätt förnya i det där, så ska man ju fortfarande tänka sig att vi ska hålla oss ganska nära vad whisky smakar. För tillverkningen som vi kallar för whisky, men det smakar som calvados eller tequila, så kommer ju konsumenter känna sig lurad. Kan du tillverka whisky men fortfarande hitta någonting som gör att det blir en ny dimension på det, så kan det ju faktiskt bli väldigt intressant istället.
Det där åker jag ut för ganska nyligen. Jag var och hälsade på min tjej i Reykjavik och var ju då tvungen att prova Floki, den isländska. Och jag sa så här till Jironer då, hade jag inte vetat att det var whisky, om jag hade provat den blind, så hade jag ju aldrig gissat på att det var whisky jag drack.
Vilken var det du fick prova? Var det den?
Nej, det var den som var slutlagad på björkfat. Väldigt distinkt björkdoft, men det smakar ju inte. Alltså, det har ingenting med whisky som vi tänker på att göra. Det var mer som grappa, liksom.
Ja, men precis. Jag kommer ihåg att jag provat den där vid något tillfälle. Och jag tyckte att men det här var ju jätteskoj, men lite så att säga, det kanske inte osar whisky om det.
Nej,
precis. Ja, det är lite whiskymetoden, säger vi.
Antagligen. Nej, precis.
kanske. Yes, hörni, med whiskymetoder och sådär, så tror jag vi ska tacka våran gäst för kvällen.
Ja. Ja, stort tack lusande, verkligen, Oscar, att du vill vara med.
Ja, skitkul. Ja, men,
tack att få komma och störa er lite. Jättekul här.
It won't be the last.
Stand in för David här.
Ja, det är ju
han får
bra,
passa sig nu. Han kanske blir av med jobbet.
Ja, just
exakt. Du vet vad du hörde först. Ja.
Han sitter och lyssnar i kapp. Han har fått
smak. Tråkigt. Ja, det är bra.
Så kan det gå.
Ja, det är bra.
Tusen tack, Oskar. Vi syns och vi hörs definitivt.
Ja,
det gör vi.
Ta hand om barnet.
Ha det.
Ja.
Hej.
Ha det gott. Hej.
Sådär ja, sådär får man en ordentlig duvning i gäst, tror jag, man kan säga. Eller?
Det var ju verkligen ingen lek. Man kan ju med fog säga att han visste vad han snackade om här.
Ja, eller så ljuger han otroligt bra, men jag tror inte det ändå. Jag tror att han har koll på bitarna.
Ja, verkligen.
Och sjukt intressant, vad roligt.
Att Epic Wahlström, fick svar på sina frågor, även om inte David kunde svara på dem.
Precis, jag tror att det kan ha gått hem. Men om inte, skriv in eller prata in. Vi gillar ju det, så att det är bara att köra. Så drar vi det vidare med berörd part.
Eller om det är någon som mot förmodan upptäckte någonting som Oskar Brudo hade fel i.
Ja.
Ja. Hojta i så fall till.
Ja.
Så får vi ställa honom mot väggen.
Det gör vi såklart.
Jag tror gärna inte att det kommer ske, men man vet aldrig.
Så är det, så är det. Med väggställningen så stänger vi avsnitt 208. Men show notes, det kan ni fasen. Vi rekommenderar show notes för 207-band istället. För här, där finns ganska mycket gästlänkar. Om ni inte har kollat på dem så gör det. Det är faktiskt ett bra tips. Där finns det mycket läsning.
Det var väl också i 207-an som man fick ett helt utsnitt ur Davids bok, va?
Yes, det är, man fick ett helt kapitel om Proof, vilket är just långläsning, som heter Duga. Så det är så, det är bara dyk in och läs. Och den som blir medlem på ntwhiskey.se/medlem från 10 spänn i månaden får ju alltid lite extra lyssning och läsning också faktiskt i show notes. Så det är så. Vi finns också att lyssna på YouTube, och vi syns på Instagram. Så det är så.
Alltså inte vi syns inte, men
nej,
vi lägger upp bilder om där som på något vis ska vi driva trafiken till podden.
Exakt. Bra. Transparens.
Ja, content, det är det kallas det. Content.
Ja, content, va? Ja. Content, va? Det är jävligt coolt. Så det är så.
Yes.
Ja, och Mattias. Jag känner mig alldeles övergäst. Nästan. Så att du...
Eller gästernes.
Ja, tackar, tackar. Jag tycker vi säger så här. Vi hörs om en vecka.
Ja, det gör vi.
Ja, syns. Tja, tja.
Tja.
Hej.